Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller som vi numera säger på nätet www.tyresoradion.se. Med mig finns, i alla fall för den äldre generationen, en av våra mest namnkunniga kommunalpolitiska personer, nämligen Berit Assarsson, som ska berätta om sin insats för Tyresö. Jag heter Leif Bratt och är den som är frågvis. Ska vi börja med en kortare levnadsbeskrivning? Uppväxt och starten i vuxenlivet. Livet innan politiken.
Ja, jag är uppvuxen i stan på Lilla Essingen. Där jag bodde tills jag var 19 år. Då åkte jag på min första utlandsstationering. Jag började jobba för UD nämligen efter jag hade slutat skolan. Jag gick på Charta, handelsgymnasieexamen som man kallade det för då. Och då får jag till Washington. Sen var jag hemma ett år och sen får jag till Mexiko. Och där träffade jag min förra man och där föddes min son. Och så flyttade vi hem till Sverige 1974 och då hamnade jag här i Tyresö. Och då började jag engagera mig politiskt. Det hade jag i och för sig gjort. Jag hade blivit medlem i partiet redan när jag bodde utomlands och följde med vad som hände. Men det var ju först när vi flyttade hem som man kunde börja engagera sig.
Livet gick ganska fort de första 25 åren.
Ja.
Vi fortsätter, för det är för politikens skull du är här med mig idag. För de Tyresöbor som är nyinflyttade och de som är något yngre ska vi väl kanske börja med att förklara att du var kommunens politiska leading lady under ett stort antal år. Du representerade Moderaterna. Nu för tiden talas det om CV, vilket jag som lite äldre skulle kalla forna tiders meritförteckning. Vad hade du för erfarenhet och talanger som gjorde att din stjärna steg hos Moderaterna?
Ja, det kan man ju fundera över.
Du behöver inte tänka på jantelagen utan var ärlig.
Erfarenhet kan man väl inte säga att jag hade, politisk erfarenhet hade jag ingen va. Men att jag var intresserad hade blivit mer och mer successivt genom åren. Mitt intresse började egentligen för utrikespolitik, vilket kanske inte var så konstigt eftersom jag började jobba på UD när jag bara var 18 år. Och så följde jag ju med, vi hade svensk tidning. DN, alla år jag bodde utomlands och så kände jag mer och mer att ja, när jag kom hem då ville jag vara med och bestämma helt enkelt, konstigare så var det inte. Sen är jag väl kanske en person som inte är rädd för att säga vad jag tycker och...
Men om du då ville bestämma om det var en ledstjärna, varför valde du inte det andra stora partiet då? Då var det väl större chans att få vara med och bestämma.
Ja, men jag ville bestämma en viss riktning och den riktningen passade inte mig.
Okej, du hade en annan.
Nej, men det kan man säga. Det tror jag har berättat förut genom åren att jag bestämde mig nog rätt så tidigt att det var nog mera åt det borgerliga hållet. Och jag valde väl ett tag vilket parti skulle man ta, Folkpartiet eller Moderaterna, men det blev Moderaterna. Kristdemokraterna var inte aktuellt på den tiden. De var ju inte med på det sättet. Och därför har jag alltid känt en stark för att bestämma själva. Politiker ska inte sitta och styra och ställa så mycket och vara någon slags överförmyndare och elit över folk. Va? Som jag alltid har tyckt att Socialdemokraterna är.
Det är tillåtet att tycka så. Och då blev det Moderat. I hopp om att kanske de skulle växa och du fick bestämma lite mer.
Ja,
så det var både
så
ideologi...
Så långt tänkte jag väl kanske inte, men... Att de fick växa naturligtvis. Men ja.
Både ideologi och någon form av egen önskan. Hur såg då din politiska bana ut?
Ja, vi flyttade ju in här på hösten 74 och dröjde ett tag innan jag liksom visade mig första gången i partiföreningen här. Och då hade vi hunnit till hösten 75 och då hade man ju börjat förbereda sig för valet 76. Det gör man ju redan ett år innan med provval och sånt där. Ja, då ställde jag upp och då kom jag med på en gång. Som först ersättare i och för sig. Men det var en bra start. Och sen efter valet då så tyckte man... Vi hade bara 4 platser i kommunstyrelsen på den tiden. två ordinarie och två ersättare, då tyckte man vi måste väl ha en kvinna med också.
Så det var lite kvotering i alla fall.
Lite kvotering, och så tyckte de väl inte skada väl inte heller om det är någon lite yngre. Och då blev det jag. Så jag halkade in i kommunstyrelsen också på en gång. Och det var ju väldigt bra, för i kommunstyrelsen lär man sig ju hela kommunen. Allting, det vet ju du som jag säger själv. Så att det gick fort, men från början så var det väl rikspolitiken man trodde man skulle vara intresserad av. Men man måste ju börja lokalt, va? Förstod jag ju. Men efter ett tag så kändes det väl som att det är nog roligare i kommunpolitiken. Där är man ju, kan man ju påverka mer. Man kan se resultatet av det man är med och fattar beslut om. Och på ett helt annat sätt än om man är en av mängden i riksdagen. Va?
Det är lite mer jordnära.
Ja, verkligen. Det är det. Absolut.
Mm. Vi pratar den politiska banan, och då har vi inte hunnit så långt.
Vi har bara hunnit till början.
Ja, just det. Ersättare i kommunstyrelsen.
Ja, och så byggnadsnämnden var ju intresserad av. För det hade jag då tyckt att varför ska inte folk förbygga som de vill. Men det lärde man sig att fullt sänkt är det kanske inte. Men det var där jag började. Stadsbyggnadsfrågor, planering, alltså hur man bygger och hur man använder marken har intresserat mig från allra första början. Ja, sen gick ju
åren.
Men där
åren. Behövde du inte vara ersättare, där fick du vara ordinarie då?
Där fick jag vara ordinarie, ja. Ja, just det. Sen ville jag in i planberedningen, men det fick jag inte på en gång. För det var ju där man bestämde liksom, reglerna för hur man skulle bygga. Så gick ju åren, och efter drygt 10 år, 89 då, så ja, då hade jag väl vunnit så pass mycket förtroende inom partigruppen att jag fick bli gruppledare.
Pratar du om kommunfullmäktige eller?
Nej, grupp... I partiet, ja. Alltså. Ja, i fullmäktigegruppen. Ja. För Moderata gruppen i fullmäktige. Ja. Och då blev jag ju också oppositionsråd, för vi satt i opposition då på den tiden. Så att från 89 så har jag alltså varit heltidsengagerad politiker i Tyresö. Och nästa val då, 91, då vann vi det valet. Så det var min första period som kommunstyrelseordförande.
Och sen växlar du då lite grann i alla
fall.
Ja,
efter valet 94 hamnade vi i oppositionen efter 3 år. Sen bytte man då till 4-åriga mandatperioder. Så då fick man sitta i opposition i 4 år. Det var inte så kul när man hade suttit i ledningen i 3 år. Ja. Men sen kom jag tillbaka 98. Det kanske du kommer ihåg, för då var ju du med och hjälpte oss att forma majoritet.
Ja, nu ska vi prata om dig.
Pratar
och inte mina synder.
Ja, men det var min det var min återkomst då som kommunstyrelseordförande. Och det förblev jag då tills jag avgick hösten 2009.
Ja, så det man kan väl säga att du har varit alltså kommunstyrelsens ordförande.
14 år.
Jo, men det är väl en av de längre perioder någon har suttit i kommun. Det är väl inte så många som har suttit så lång tid.
I Tyresö är det ingen som har suttit så lång tid. Nej.
Tyresö, det är det som är vår referensram.
Ja, vi har ju grannen i Nacka. Han satt väl närmare 30 år. Erik Langbren när han avgick. Så att,
men Tyresö,
men det var ju ovanligt.
Ja, Tyresö har väl alltid haft en bättre, bättre förhållande till politik. Vi ska inte
ja, men Nacka det har jag med dig.
Ja. Så, men då kan man ju säga så här. Jag har med på min lilla fusklapp. Du krönte din politiska karriär genom att ta förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Och de som inte är riktigt bevandrade i politiken vill jag då säga så här, att man får nog anse det som det tyngsta politiska uppdraget. Och formellt sett ska man säga att kommunfullmäktiges ordförande har den högsta positionen, men det är nog bara formellt. Man kan väl jämföra kommunfullmäktiges ordförande med vår talman i riksdagen och dig då i din roll som kommunstyrelsens ordförande med vår statsminister, fast alltså då på kommunal nivå.
Det kan ja, väl... precis. Så brukar jag faktiskt beskriva det.
Ja, och då vill jag säga så här, att du var nog den mäktigaste politikern vi hade under den här perioden. Tillåter din blygsamhet att nicka med?
Ja, jo, men det måste man väl hålla med. Men man kommunstyrelsens ordförande, man liksom bereder ärendena, sitter och diskuterar med tjänstemännen och sen försöker man ju jobba på olika sätt och få med sig resten av kamraterna i det egna partiet och de andra partierna man samarbetar med och så vidare. Och det är klart att då har man ju en maktposition. Men jag har liksom inte sett det som att det är makt jag har, men man får erkänna att man har det.
Men då Berit, om du hade den här makten, då blir min undran så här. Tycker du att du har använt makten på ett klokt sätt? Är du nöjd med det du har uträttat? Vad är du mest stolt över?
Ja, jag har väl alltid försökt vara klok. Sen så får väl andra värdera hur klok man har varit. Men om jag ska vara ärlig så vill jag erkänna att jag känner mig stolt med en del.
Och det är det jag ville höra vad
ja,
det var.
Ja, det vill du höra. Och jag, bostadsbyggandet, jag försökte få en inriktning att det vi byggde nytt skulle passa in i den omgivningen där bostäderna skulle ligga. Passa in i miljön runt omkring. Att det skulle vara bra arkitektur, att det skulle vara snyggt. Och gärna, det skulle vara kvalitet. Och så småningom så började man ju mer med att det skulle vara energisnålt och liksom... Och bra återvinning på byggande, miljöbyggande. Det finns en del företag som profilerade sig på att de påstår att de byggde miljövänligt och så vidare. Och så vidare. Men framförallt att det skulle vara snyggt, bra kvalitet och se bra ut i omgivningen. Och det tycker jag faktiskt. Jag kände mig särskilt nöjd med Tyresö Strandtorg, tycker jag blev väldigt bra.
Mm. Tyresö är vackert, det kan du säga. Det tycker
ja. Och att det ska vara grönt, mycket grönska omkring bostadsområden också. Så det är en stor grej. Den här vägen vi byggde, förlängningen av Brakmarsvägen ner mot Tyresö slott och kyrka. Och den utvecklingen runt slottet tyckte jag också blev väldigt bra. Tyresö församling, då, den planen gjorde vi under min tid som byggde ut sitt församlingshem och sin lilla förskola där nere vid den gamla telestationen nära kyrkan. Så hela miljön där omkring med vandrarhemmet tyckte jag blev väldigt bra. Det var roligt. Sen kan jag tycka jag känner mig lite stolt över att jag hade ordning på ekonomin. Försökte hålla igen. För vi försökte minska på lånen. Sen har man ju en kommun som växte så mycket som vi gjorde på 60- och 70-talen. Så efter ett tag så kommer ju behoven av att restaurera och bygga nytt och så vidare. Så det är klart att lånebehoven varierar över tiden. Men jag tyckte att vi hade koll på ekonomin. Det var jag alltid väldigt noga med. Dessutom är jag intresserad av ekonomi. Sen någonting som jag inte tänkte så mycket på under alla åren som jag satt där och jobbade. Men jag förstod så småningom, och särskilt när jag avgick får man ju höra alla vackra ord, att jag lyckades skapa ett förtroende kring mig som politiker. Både bland mina egna partikamrater och de partier jag jobbar ihop med. Men också bland kommunens personal förstod jag. De kände att jag var engagerad, att jag intresserade mig för deras verksamhet. Jag försökte visa mig intresserad av alla verksamhet, för jag tyckte det var viktigt. Va? Personal skulle känna att högsta kommunledningen faktiskt såg vad de gjorde, brydde sig om vad de gjorde. Och så också de högsta tjänstemännen som ju var de man närmast jobbade med, har jag ju förstått att de sagt att de kände att de kunde lita på det jag sa, att jag stod för det jag hade sagt till dem, och det ger ju en trygghet då för dem. Som jobbar. Att man liksom, jag aldrig någonsin skyllde på tjänstemännen om någonting gick fel till exempel. Så det är väl några exempel som jag är stolt och stolt. Men som jag tycker att det har jag kanske gjort ganska bra.
Ja. Vi sa att vi skulle strunta i jantelag. Nu ska vi ha fram. Ja. Ungefär som man skriver memoarer. Så vi ska få den ärliga bilden. Den ärliga Berit Assarsson.
Jag kan ju lägga till att min sista period så Moderaternas länsförbund här i länet, de gjorde, var det några kommuner så de lät dem göra en sån här opinionsundersökning. Och en av dem handlade om hur känd man var som politiker och vilket förtroende man åtnjöt. Man frågade folk till en sån här opinionsundersökning. Och då fick jag väldigt höga siffror när det gällde förtroende och att jag var känd. Och det var väldigt skojigt.
Ja, det var, ja. Jo, men det blir väl någon slags kvitto då?
Ja, kan man ju säga.
Ja. Mm. Men nu är jag ju journalist, va, i den här rollen.
Ja, just det.
Ja, så nu ska vi balansera det här. Kan du ärligt säga att det där blev nog inte riktigt som jag hade tänkt mig?
Ja, eftersom du hade förvarnat mig lite grann om vilka frågor du skulle ställa så har jag faktiskt funderat på det. Och nu är jag riktigt ärlig, jag har funderat och jag tycker inte att jag har kommit på, det kanske du kan hjälpa mig med, kommit på någon sådär riktigt stor sak som har fastnat i mitt minne att det där blev inte bra. Det tycker jag inte. Men klart att det är ett antal saker som man säkert hade kunnat göra annorlunda på ett bättre sätt efterhand. Men ingenting av den digniteten att det blev riktigt dåligt som jag kan komma ihåg.
Nej, men alltså jag ska inte hjälpa dig, för det är du som ska ge lyssnarna din bild av tillvaron och dig själv och så.
Sen är det ju också så, Leif, det vet ju du, att ibland så får man ju inte med sig folket, partikamraterna eller allianskamraterna, på så som man vill. Va? Så då får man ju ställa upp på vad majoriteten tycker. Mm. Men även där är väl inte någonting som jag tycker har blivit riktigt dåligt, trots att det inte blev som jag kanske hade tänkt mig riktigt från början. Utom kanske en sak jag kan lyfta fram.
Nu ska vi prata om vad du inte är. Vi ska inte betygsätta andra politiker.
Nej, men det beror ju på att jag inte lyckades övertyga dem.
Ja.
Och jag tycker hanteringen av byggloven på Breivikshalvön blev inte bra. Det kan jag säga. Vi införde att vi återgick till 70 kvadratmeter som man hade haft tidigare under 90-talet. Medan planbestämmelserna sa att man bara fick bygga 50 kvadratmeter huvudbyggnad. Men återgick till 70 kvadratmeter. Sen ökade man på det där så man till slut kom upp till 120, tror jag. Och det förstod jag, det här kommer inte att hålla. Men jag lyckades inte övertyga folk om det, va. Och det visade sig ju sen också att det gick inte särskilt länge att jobba så.
Därför att
det var ju några tyrelsebor i och för sig som skrev brev till länsstyrelsen och begärde att de skulle utöva sin tillsyn av hur kommunen skötte sin bygglovhantering. Och det resulterade ju då i att man inte kunde fortsätta att ge bygglov mer än de 50 kvadratmeter som planerna säger. Sen har man ju då i och för sig hittat en ganska bra lösning med länsstyrelsens hjälp. Det är ju länsstyrelsen då som bestämmer sånt där, så att man har gjort ett antal temporära planändringar och höjt upp byggrätterna lite i avvaktan på mera permanenta planer när man så småningom har försett hela området med vattenavlopp.
Men är inte regler till för att följas? Alltså, vi sitter ju ändå i politiska församlingar och bestämmer massa saker. Och så finns
precis.
Det regler.
Men det fanns också en regel att man kunde bevilja bygglov för mindre avvikelser om det stämde överens med planens syfte. Och det var det jag tyckte att jag kunde stå för, att 70 kvadratmeter är fortfarande fritidshusstorlek. Det är inte permanent storlek för en hel familj. Men när man kommer upp till över 100, då kunde man inte försvara det längre.
Vad hände med de som fick då bygglov på 120? Fick de inte?
De var väl glada.
Ja. Men hade de startat sitt bygge så fick de bygga klart. Så att det var...
Om de hade fått sitt bygglov så fick de bygga klart. Om inte det bygglovet hade överklagats så någon blivit upphävt.
Ja.
Men det var ju ett antal personer som hade sökt bygglov i tron att de skulle få, som inte fick det. De blev naturligtvis besvikna. Men de hade ju inte hunnit börja bygga i alla fall.
Nej, men det... Om man då har sett att grannar och sånt får, och då tror man, och priserna som de fick betala var väl för att det fanns en förväntan att få bygga.
Ja, precis. Ja, så det var också en konsekvens. Så det där blev inte bra. Nej.
Då har vi väl rätt ut den frågan då. Du är i stort sett nöjd med ditt politiska värv, kan man säga. Ja, säger hon med huvudet och nickar. Då hoppar vi så här. Hur var samarbetet med andra partier?
Ja, det går ju lite upp och ner. Och man får lägga ner ganska mycket tid på det. Man får lägga ner en hel del tid för att ens egen partigrupp naturligtvis ska vara överens och styra åt samma håll. Och sen gäller det då att komma överens och samarbeta med ett antal andra partier, för vi har ju aldrig haft egen majoritet. Och i Tyresö kommun så har man ju en lång tradition att de borgerliga partierna har jobbat tillsammans. Man har faktiskt alltid gjort det. Så det har vi ju fortsatt med, men det är klart att till och från så har det ju varit lite kämpigt. Och det är naturligtvis, man har lite olika politiska uppfattningar och ideologi, men det är också mycket personfrågor. Framförallt i kommuner runt om i landet där det inte funkar, där det skär sig, där det blir kris och konflikt, så är det ju mycket personfrågor. Medan i andra sammanhang så kan det vara, det finns ju kommuner där Socialdemokraterna och Moderaterna styr ihop, därför de funkar ihop, ledarna. Mm. Så att det är ju sådana saker också, men jag tycker att på det stora hela så har väl ändå samarbetet fungerat. Och sen med andra partier får man väl också räkna in då de som har varit mina, så att säga, motståndarpartier, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och ofta även Miljöpartiet. så har ju det varierat också. Det är främst Socialdemokraterna då som största parti som har varit viktiga. Och det har ju varit väldigt många olika personer där också genom åren. En del tycker jag man har kunnat samarbeta med och väldigt bra och lita på och känna förtroende för. Medan andra inte särskilt bra.
Men i det stora hela så det är inga större spänningar?
Nej, det är det ju inte kommunpolitiken heller, va? Det är inte så stora ideologiska frågor. Det är väldigt mycket av praktisk karaktär, det ska fungera.
Nu ska vi då hoppa till den här politiska organisationen. Alltså, kommunen har ju en tjänstemannakår, alltså om vi säger då personalen. Och så har de då en kommunledning som är politisk.
Politikerna, ja.
Politikerna. Är vi för många politiker för det vi har att göra i kommunen? Är apparaten för tungrodd? Är det för mycket diskuterande? Är demokrati jobbigt?
Ja, det är ju jobbigt på det sättet att det är ju en långsam process, en omständig process. Det ska passera många instanser. Och det kan jag säga, jag har länge tyckt att kommunfullmäktige kunde man lägga ner. Och istället ha en direktvald kommunstyrelse. Som man kanske då utökar något. Vi har ju 11 stycken i Tyresö kommunstyrelse idag. När jag började var vi bara 9. Man skulle ju kunna tänka sig att man kanske utökar det lite till. Beroende på hur stor kommunen är naturligtvis. Men 13-15 direktvalda personer. Det tycker jag skulle vara en klar förbättring. Det blir naturligtvis färre personer som får politiska uppdrag. Men om man tittar hur det fungerar. Merparten av de som sitter i kommunfullmäktige. Ja, det är svårt. Alla kan inte bestämma liksom. Va? Eller hur? Mm. Alla 51 ledamöterna kan inte bestämma lika mycket.
Det ska utökas till 60 igen. Eller om man följer den här befolkningsprognosen.
Ja, det blir alldeles för många. Ja, men det måste kännas meningsfullt också för de som har uppdragen. Ja, så känner jag.
Ja, det är din stund i radio nu, så du får tycka så. Ja. Då undrar jag så här. Vi har ju i Sverige en politisk organisation som heter då riksdag med sin regering. Och så har vi landsting. Och så har vi då kommunerna med sin kommunstyrelse. Hur upplever du det här? Man pratar ju ibland om det kommunala självstyret. Är det bara en kuliss eller någonting, en fasad vi visar upp? Finns det? Alltså det jag tänker på, riksdagen fattar ju en massa lagar, skollag, socialtjänstlag och så vidare. Hur stort svängrum har kommunen?
Ja, man har väl i och för sig ganska stort svängrum. Jag tror att de svenska kommunerna är väl de som har störst självstyre om man jämför med andra, många andra, de flesta andra länder. Det kommunala självstyret är ju av gammal hävd i Sverige att man har haft lokalt styre. Det infördes för redan på 1600-talet tror jag. Men med det sagt så nog har det varit så att det har blivit mer och mer styrt. Riksdag och regering lägger sig i mer och mer, begränsar självstyret mer och mer. Det är min bestämda uppfattning. Det kom ju en stor reform någon gång på 90-talet var det väl, när man alla specialdestinerade statsbidrag med regler som man hade levt med avskaffade man och la alla pengar i en påse, som vi brukar säga populärt. Att kommunerna fick en summa pengar utifrån naturligtvis, man tittar på hur många barn och alla möjliga saker, va. Men sen dröjde det inte länge förrän man började skicka lite statsbidrag vid sidan om. Och med regler.
Ja, med alltså specialriktade.
Ja, just det. Skulle användas till vissa saker. Och det där har man fortsatt med. Och jag brukar säga att det spelar ingen roll vilken regering det är. Alla ska lägga sig i hur kommunerna gör och styr och begränsa och lagstifta. Och det senaste är inom omsorgen. Så fort det händer någonting någonstans, någon misstag, och det händer. För det är en väldigt personalintensiv verksamhet, stor omverksamhet, och människor gör fel brukar jag säga. Tyvärr, men så är det. Då kommer ju en ansvarig minister och hotar om någon ny lag. Det har blivit mer och mer så. Och förstatligande hör man ju talas om av den ena verksamheten efter den andra. Staten ska ta över. Och lärarna inte minst, men även andra verksamheter. Och det ska ju fortfarande fungera över hela landet. Statens långa arm kan inte detaljstyra så det blir likadant i hela landet som är så avlångt. Så att jag tror inte att det är lösningen. Att det kan vara olika resultat i skolor och att man inte gör på samma sätt överallt. Det tror inte jag man gör, även om det är staten som har tagit över. För det sitter olika människor överallt. Så det här tror jag bara är en illusion att det skulle bli bättre. Tvärtom, hur mer lokal känner de, hur mer lokal förankring, hur det bättre. Men sen måste det finnas ett ramverk naturligtvis. Det måste det ju, och det har vi. Men där kanske man också håller på att gå för långt.
Om du då pratar om de här klåfingriga ansvariga ministrarna, oavsett då partifärg.
Ja.
Vad har du då för tankar kring det kommande valet? Vilka ska få bli ministrar? Jag gissar att vi vill ha borgerliga ministrar. Men vad är det för tankar? Det finns ju en uppstickare, Sverigedemokraterna också. Ja. Hur ska det där hanteras?
Ja, det är en jäkligt bra fråga. Jag tycker inte man har hanterat det särskilt bra från något håll hittills. Hur mer man försöker fjärma sig från dem och kritisera dem och desto mer ökar de ju, verkar det som. Och jag tror att det börjar bli dags för övriga partier att faktiskt lyssna lite mer på vad de säger, vad det är hos dem som lockar så många människor, för det är ju ungefär runt 10% av Sveriges befolkning, det är en stor andel. Och fundera över, gör vi rätt eller måste man inte lyssna på vad människor tycker lite mer? Självklart ska vi ta emot människor som far illa och riskerar att bli satta i fängelse eller misshandel eller dödsdom eller vad det nu är i sina egna hemländer. Men vi kan inte i lilla Sverige ta emot alla som far illa, som har det svårt, för det är miljoner och åter miljoner människor på denna jord som i så fall skulle ha lika stor anledning till att försöka komma hit som de som lyckas ta sig hit, va? Så att det där är en jättesvår fråga. Men jag tror någonstans så
men
måste
ditt,
man...
Men vad är din tanke kring, vad är då lyssna på för att skälla tillbaks röster förhålla sig till? Eller?
Förhålla sig till, ja det där är svårt, nu pratar jag om Sverigedemokraterna. Men det, man måste förhålla sig till att de kanske kommer att hamna runt 10%. Det vet man inte idag, men säg att de skulle göra det. Ingen sida får egen majoritet. Ska man då fortsätta med att låtsas som att de inte existerar i riksdagen och stå och styra med minoritetsregeringar som alliansregeringen har gjort då nu i år, den här perioden då? Eller ska man faktiskt försöka prata med dem? Det är en demokratisk fråga också. Om de får så stort väljarstöd så kan man inte låta bli att prata med dem. Men nu hoppas jag att det inte blir så. Utan jag hoppas ju naturligtvis att alliansregeringen får egen majoritet, även om jag för ögonblicket inte håller det för särskilt sannolikt.
Det har ju framförts ibland då i den här idén om att just, alltså eftersom då i rikspolitiken så har ju strategin hittills varit att tiga ihjäl det här 10%-partiet Sverigedemokraterna.
Ja.
Och då har jag tror det är Fredrik Reinfeldt som har sagt att det rimligt är att det största blocket får bli nästa regering.
Det
är det?
Jag tycker att han inte skulle ha sagt det. Jag tycker att man ska hålla allt sånt här öppet till efter valet. Det finns ju faktiskt andra konstellationer också.
Du menar man ska bryta upp de här, om jag får säga, cementerade blockpolitiken?
Ja, bryta upp. Men alltså det är ju en blockpolitik därför att det är två ändå rätt så tydliga alternativ. Nu råkar det vara flera partier på varje sida. Ja, Miljöpartiet kanske är ett tredje alternativ vill jag kanske ändå säga.
Men de säger
ett
i alla fall
vänster och ett höger och ett grönt. Ja, nej, som för närvarande också är ganska vänster.
Ja, men de i alla fall i retoriken säger vi inte varken höger eller vänster.
Nej, men precis. Det finns ju många företagare i näringslivet som tycker en S- och en M-regering skulle vara bra. Men det tror jag väl kanske inte det kommer att bli, men det är också ett alternativ.
Då har vi utrett nästa eller kommande val. Nu ska vi gå lite framåt, sikta lite framåt. Man ska ju inte betygsätta sina efterträdare. Speciellt inte om de tillhör samma parti. Så det hoppar vi över, vad du tycker om det. Så att vi gör lite grann som Thomas Ledin säger. vad gör du nu för tiden?
Ja.
Har du några, om jag får kalla dem mer passiva politiska uppdrag kvar?
Ja, passiva den bemärkelsen att jag inte har några ordförandeposter, för det har jag bestämt att det vill jag inte ha. Men jag ville ha någonting att göra. Jag brukar säga att man kan inte gå från 150% arbetstid ner till noll. Det tror jag inte är nyttigt. Så att jag har kvar ett uppdrag jag haft under 2 mandatperioder tidigare. Nämligen jag sitter i förhandlingsdelegationen för Sveriges kommun och landsting. Alltså arbetsgivarfunktionen. Och det är ett väldigt skojigt uppdrag. Så det har jag den här perioden också. Och sen har jag blivit revisor i landstinget. Landstingsrevisor, det är ganska mycket jobb. Landstinget är ju så jättestort.
Nyligen har ju Uppdrag granskning haft där kommungranskarna.
Mm.
Och då är det ju några revisorer som har missat lite sitt värv, kan man väl säga.
Ja.
Är du noggrann?
Ja, vi sitter ju inte och granskar siffror, kvitton. Det har vi ju personal som gör. Men jag tycker att vi har väldigt professionell personal i landstinget. De har ett stort eget revisionskontor med ett 20-tal proffs, så att säga. Och jag tycker de är noggranna.
Så du är inte bli orolig där. Janne ska komma med mikrofonen under näsan på dig.
Kan man ju aldrig veta. Landstinget har ett antal bolag också. Där är det ju auktoriserade revisorer då som väljs enligt aktiebolagslagen som gör den typen av granskningar. Så, men
formellt sett är det väl ni som politiskt valda revisorer. Alltså de här, om vi säger kommersiella, eller inte kommersiella, förlåt. Alltså professionella som har det som ett yrke att vara revisor. De jobbar väl på ert uppdrag?
Ja, när det gäller styrelser och nämnder, det gör de visst. Det gör de absolut. De lägger ju fram rapporter där de hittar åt oss. Och vi bestämmer ju varje år vad är det vi ska titta på. Vad ser vi som risker? Man brukar göra en sån här riskanalys. Och så jobbar de ju med det. Sen gör de ju sin årliga granskning också vid hela verksamheten. Men just när det gäller bolagen, ja, då är det ju lite annorlunda.
Ja, det är aktiebolagslagen. Ja. Då får staten gripa in och inte ni. Här i kommunen har några politiska uppdrag?
Nej.
Hej.
Jag har några partiuppdrag ett par just nu under hösten, nämligen det är nomineringstider. Så jag är ordförande i 2 nomineringskommittéer. Men det är ju begränsad tid. Här i kommunen inför fullmäktigevalet och sen riksdagsvalet för Moderaterna och Stockholms län.
Så du ska vara med och påverka eller du ska bara administrera vilka som står på listan och vilken plats de får?
Ja.
Ska du göra en bra mix eller?
Ja, jag är ordförande i nomineringskommittén och det är ju kommittén då som liksom lägger fram ett förslag.
För medlemsomröstning så att säga?
För medlemsomröstning på en så kallad nomineringsstämma. Men det är ett grannlaga arbete. Och här i kommunen är det ju väldigt roligt så tillvida att vi har fått väldigt mycket nytt folk.
Men vi var inne på det här förut, du fick bli ersättare i kommunstyrelsen en gång i tiden. Och då sa vi lite så här, kanske delvis lite på grund av kvotering. Finns det några kvoteringsstrategier när du gör din mix?
Nej, vi gillar ju inte kvotering.
Men du har ju haft nytta av det själv.
Ja, jag kände mig aldrig som kvoterad. Jag inbillade mig att de kanske valde mig för de tyckte jag verkade bra.
Ja, vi ska spela upp det här vad du sa för tidigare.
Ja, men visst kan man kalla det för kvotering om man vill på det viset. Det är om jag som sagt inte kände så. Nej, men man måste ju se till att det finns en rimlig mix med en kvinnor eller hur, va? Och när det gäller Stockholms län så måste vi också ha en rimlig mixrepresentation både av den norra och den södra länsdelen. Annars blir det lite konstigt. Och
men då blir det geografiskt.
Åldersspridning också. Vi kan inte bara ha unga eller bara äldre. Det måste vara en blandning, en mix. En bra lista totalt sett. Så kvotering är det ju inte direkt.
Va? Men, jo, det är geografisk kvotering. Norr och söder.
Ja, men det är det. Ja, ja.
Det är ålderskvotering. Det är inte bara kompetens.
Sen tycker vi det är väldigt trevligt om vi har personer med utländsk bakgrund också. Det har vi en hel del. Men vi brukar nog inte sätta in dem bara den anledningen. Utan det ska ju vara personer som vi dessutom tycker är bra.
Men det gäller väl alla ni sätter på listan?
Ja, det gör det. Inga dåliga. Men sen om man har många bra, då kan man ju ändå placera om dem lite grann.
Nu när du då kan luta lite tillbaka i den politiska hetsen, tycker du att det, du kanske inte följer med överhuvud, men om du följer med så tycker du att det politiska klimatet har, är det mer konfrontation nu eller, alltså, hur upplever du dagens politiker, nu inte partifärg utan bara rent allmänt, hur är det politiska klimatet? Är det tuffare?
Nej, inte det politiska klimatet, alltså partierna mellan mera konfrontation, det har det väl alltid varit. Men däremot så blir det ju tuffare och tuffare därför att man är mera bevakad. Media är på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns ju många flera media, hela den här sociala mediebiten. Jag brukar jämföra med hur det var när jag började slut på 70-talet och 80-talet. Det var ju helt annorlunda. Man var inte alls lika påpassad. Och invånarna har ju förändrats också. Invånarna var inte lika, om jag får använda uttrycket, krävande då. Man har blivit det mer och mer.
Med rätta eller?
Ja, både och. Men jag brukade säga ibland, det är precis som att man tror att man ska få det perfekta samhället. Att allting,
men det alltid lovar ni ju vid valen.
Nej,
rösta på oss och får det
nej
perfekta.
Man lovar aldrig det perfekta samhället. Nej, men det finns inte. Det kommer alltid att göras fel. Va? Och det är så pass stor och komplex verksamhet nu för tiden. Och tro att det alltid ska vara perfekt. Och det ska inte vara städat och plogat på min gata. Och så vidare. Va? Kraven har ökat. Och så jakten på politiker, och nu börjar ju det här med hoten mot politiker, det fanns ju inte förut på det sättet som nu. Det senaste med tårtan och så den här stackars socialdemokratiska ordföranden i Nordmaling som blev misshandlad, alltså det är ju förfärliga saker. Om det fortsätter på det sättet och jagas som man är och granskar hela tiden, så vill ju snart ingen vara politiker.
Så det har blivit tuffare kan man
säga? Ja, på så sätt har det blivit tuffare. Sen har ju kommunen har ju fått ökad mer och mer uppgifter också sen jag började. Så att verksamheten har ju vuxit och blivit mer komplex också.
Då ska jag gå in på du får välja att svara ja eller nej eller utveckla. Men det finns ju någonting vi kallar, vad man skulle kunna översätta det med, efter betydande syndromet. Alltså man känner sig på något sätt, alltså har blivit nerputtad från piedestalen eller ja. Man var en viktig person och numera så är man passé.
Nobody.
Ja, nobody. Hur känner du inför det där? Att du har varit då, det var så 14 år, har varit kommunstyrelsens ordförande. Den mäktigaste personen, politiskt mäktigaste personen i kommunen. Och nu är du pensionär kan man väl säga. Politiskt pensionär i alla fall, i stort sett.
Ja, men jag har lite uppdrag.
Ja, men ja, i stort sett. Men känns det där?
Nej, jag har faktiskt inte känt det så mycket. Men man vet ju att, vad som händer när man avgår. Och den första tiden så tyckte jag faktiskt att det var väldigt skönt att slippa detta ansvar. Slippa gå och tänka på kommunen hela tiden. Men det gjorde man ju jämt. Man tog en söndagspromenad. Vad gick man och tänkte på? Jo, det som skulle hända i veckan. Hur man skulle få med sig det partiet på vad man ville göra. Och hur man skulle hantera saker hela tiden, va? Det var så skönt att slippa. Det kändes faktiskt som en befrielse. För jag hade hållit på tillräckligt länge. Det var dags som jag lägga av. Jag kände så. Sen så kan man ju naturligtvis ha lagt märke till att de bryr sig inte så mycket om här. Vad jag säger numera. Jag säger inte så mycket. Jag tycker jag kan inte komma som för detta synpunkt på allting. Va? Nej. Men sen har jag ju några uppdrag. Och där har man ju lite inflytande. Jag känner att jag kan ändå använda den erfarenhet jag har lite grann. Och det är ju kul.
Men om vi hoppar då till pensionärslivet, vad ägnar du åt då? Vad har du för glädjeämnen då i pensionärslivet?
Jag har mina små barnbarn. Ja, jag har numera fått två barnbarn, två små pojkar, en ettåring och en treåring. Och det är väldigt skojigt, jag ska gå och träffa ettåringen nu efter det här. Min son är barnledig hemma med honom. Så det är väldigt skojigt. Och sen kan man ju göra sånt som man inte hann med speciellt mycket förut. Jag kan bara åka in till stan och äta lunch med mina väninner och ha det trevligt. Jag går på en hel del konstutställningar. Man kan gå på lite
mer. Men spelar du väl golf också?
Ja, men det gör man inte hela året. Men det gör jag också. Ja, visst. Jag kan spela golf på vardagarna som jag inte gjorde förut.
Då ska jag ta en väldigt tafflig då, lustighet. Vad tycker du då om begreppet när vi pratar golf? Benämns ju ibland moderatbandy.
Ja, det var väl rätt länge sedan nu.
Ja, jag vet inte.
Ja, det var ju himla fånigt. Jo, det kom ju på den tiden när det var rätt så ovanligt att det var väl mest människor med gott om pengar och bankdirektörer och lite sådana här mer känt folk som spelar golf, men så är det ju inte längre.
Det är en folksport?
Det är en folksport. Det kan man ju se nu på vår lilla bana här. Ja, nu går det mest bakåt.
Ja. Ja, jag börjar... Du menar att du börjar på hål 18 så går du till...
Nej, jag menar att jag höjer mitt handikapp.
Vad är det nu då, får man fråga?
Handikapp, ja, det är väl ett tecken på hur bra man är.
Jo, nej, men det är vad är ditt handikapp?
Mitt handikapp, ja, det har nu stigit till 30,7. Ja, det är inte så bra. Men ja, när man börjar spela så sen ålder som jag gjorde så blir man ju sällan någon stjärna. Men det är roligt, det är väldigt roligt. Ja. Man tävlar ju mot sig själv hela tiden.
Jag har försökt, men jag har ingen bollsinne. Så att jag har...
Nej, men det har inte jag heller haft. Det vill säga, när bollar som kommer farande emot mig, de träffar jag aldrig. Men det här är ju något helt annat. Den här bollen ligger still.
Ja, det hjälpte inte mig.
Det hjälpte inte dig.
Nej. Jag har fått gott caddy någon gång.
Träffa bollen gör man ju i regel, men sen är det med att fråga hur man träffar bollen. Och det som är svårt i golf.
Så du är ganska nöjd med ditt pensionärsliv då, i alla fall? Och blickar tillbaks ja, ganska förnöjd med vad du uträttade under din politiska karriär. Så du är ganska nöjd med livet?
Ja, nöjd och nöjd är man väl aldrig riktigt nöjd. Men jag ska inte klaga, säger jag. Jag mår bra.
Ja, men det där låter ju väldigt... Sen visst 17 är det väl tillåtet att vara nöjd?
Ja, jo, jag är nöjd. Jag är nöjd, jag mår bra.
Ja, hälsan
är
behaglig.
Jag är rörlig, jag kan spela golf och... Och jag kan göra vad jag vill i princip. Jag kan resa.
Är det någonting jag har glömt bort nu att fråga om som du gärna vill framhålla?
Nej, inte som jag kan komma på.
Nej. Då får jag tacka dig, Berit, för pratstunden.
Tack så mycket. Det var trevligt.